Språkpodden.
Hej och välkommen till företaget Språkkonsulternas poddradio. Språkpodden som utvecklar och fördjupar och tar upp tankar och frågor om språk på ett enkelt sätt. Här fokuserar vi på hur språket funkar i praktiken. Välkommen till Språkpodden nummer 6. Vi ska prata om retorik idag och kanske framförallt skillnaden mellan talat och skrivet språk och retorikens roll och funktion i de här två olika medierna. Gästen idag heter Mats Hydbom. Han är språkkonsult i svenska med inriktning på just retorik. Välkommen Mats.
Tusen tack.
Jag tänkte börja med att fråga, varför har du specialiserat dig på just retorik och varför vill du så gärna slå ett slag för det talade språket? För vi jobbar ju mest med skrivet, med skrift på språkkonsulterna.
Absolut, ja, retoriken använder man inom det skrivna språket. Det har ju liksom blivit kanske en del av vår utbildningstradition och vår kultur att man lär sig att skriva på ett visst sätt. Men sen har jag ju en bakgrund att jag har jobbat aktivt så att säga med det talade språket inom radio och tv och studerat retorik också och tyckt att det här varit så fascinerande ämne. Och jag tycker att det genomsyrar kanske i alla fall till viss del vårt skrivna språk att man använder de här gamla beprövade och framgångsrika modellerna och teknikerna. Men i dagens samhälle kan jag möjligen känna lite grann att även om man skriver i alla liksom annonser att personer man vill anställa ska kunna uttrycka sig bra i tal och skrift så glömmer man gärna bort det där med tal efter ett tag. Jag menar, hur många tråkiga presentationer och politiska tal och så vidare har man inte hört? Och där är ju min tanke att skulle man bara utnyttja den liksom skatt av kunskap och insikt som finns i den klassiska gamla beprövade retoriken så vore ju mycket vunnet. Och det är därför jag har intresserat mig för det här och slår ett slag för att vårt talade, planerade språk. Det handlar ju inte om att småprata vid kaffeapparaten utan när man använder språk.
Det kan vara nog så viktigt.
Då måste man ibland veta vad man håller reda på vad man säger också. Men det här handlar ju om att liksom använda det talade språket som en del av en genomtänkt kommunikation i en organisation, ett företag.
Ja, för jag tror att just den här formuleringen har jag också sett en miljard gånger i platsannonser. Mm. Och jag tror att de flesta tänker uttrycka sig väl i skrift i första hand. Att de flesta tänker att ja, men prata, det är väl inte så viktigt. Och man tänker kanske just på fikarummet eller att man sitter och diskuterar ett ärende eller någonting sånt på jobbet eller en kampanj eller något. Och man tänker inte på det här andra talade språket som väl du menar.
Nej, det är mycket mer. Och det är kanske så att den som sätter ut annonsen, arbetsgivaren, kanske inte heller tänker längre än att det är bra att personen är social och kan liksom prata för sig och prata med andra och sådär. Men man missar ju lite chansen då om man liksom utbildade sina medarbetare, fortbildade dem så att de kunde retorik i alla fall skapligt, så skulle ju liksom det talade språket i verksamheten man bedriver bli så mycket effektivare och bättre.
Det finns uppenbarligen situationer i arbetslivet när man behöver lite retoriska kunskaper, även idag. Men när jag hör ordet retorik, då ser jag framför mig gubbar i lakan på ett torg i Aten för så här 4000 år sedan. Som stod och orerade och räknade retoriska figurer och allt vad. Jag kan inte nämna nästan en enda av dem. Men det vet jag att du kan, Mats. Du kan få dra några sen.
Ja, just det. Ja. Kanske.
Men och om jag försöker placera det i ett mer modernt sammanhang så kanske jag på sin höjd hamnar på Lunds universitet 1857 i någon uppsats i filosofi eller så. Och jag vet inte om jag delar den här bilden med många. Vad säger du? Hur står sig retoriken idag liksom?
Det finns saker som säkert har blivit omoderna, att man ska uttrycka sig på vissa sätt och kanske ha ett blommigt språk. Men det finns också väldigt bra saker om liksom, sånt som vi ändå jobbar med i språket, om metaforer och liknelser och sånt. Och tänk på det här och gör så att Jag tror i och för sig att det finns väldigt mycket än idag, inte minst när det gäller strukturer och mallar och upplägg, men också rent praktiskt hur man kan utforma språket som är väldigt användbart. Mm. Däremot, så, möjligen så kan man säga att i de här mallarna så kan det vara så att förr, så, och i och med att retoriken har sitt ursprung i det talade språket där man liksom kan ha grepp om sin publik, så är det kanske så att det tog ett tag innan man kom till saken. Mm. För de första sakerna man pratar om, att man ska liksom lägga upp ett tal med ett exordium eller en inledning helt enkelt. Men det är ju kanske mest för att man ska liksom få lyssnaren att känna välvilja inför för talaren. Och sen ska man liksom ha en narratio, en berättelse, liksom backstory, att det här har hänt, och så småningom kommer man fram till argumenten och sin tes. Och det funkar kanske i en talad publik, och som du sa, greker för ett antal tusen år sedan.
Ja, jag tror det kräver lite lakan faktiskt.
Ja, kan kräva lite lakan. Idag är väl liksom vårt sätt både att skriva och tala, och även dramaturgi inom pjäser och böcker och filmer och allt vad du vill, mera liksom att direkt kom till det viktiga, direkt. Mm. Där kan man ju säga att det finns anledning att uppdatera tankarna som finns inom retoriken, så att det känns modernt och aktivt och användbart. Retoriken ska vi betrakta som goda verktyg, sen är det vår plikt i vår yrkesroll att anpassa dem efter publik och modern teknik och allt vad det nu kan vara.
Ja, jag håller med om allting. Två ord var det som jag tänkte på som jag skulle vilja fånga upp. Mm. Och det ena är övertyga, för det är ju det man tänker på. Mm. Att retorik är ett sätt att övertala, övertyga, argumentera för en sak. Mm. Och det du sa precis på slutet, verktyg.
Säljmöte liknar ju lite grann just att hålla ett tal inför en publik som du har att övertyga. Mm. Och som du säger, man brukar definiera retorik som att det är förmågan att i varje given stund hitta den struktur, disposition, de ord och uttryckssätt som just då lämpar sig bäst för att övertyga den du står inför. Så det är ju själva definitionen på retorik, kan man säga. Men på ett, som jag nämnde förut, de här olika delarna som finns, att man kan ha, på ett säljmöte kanske man i och för sig då borde inleda med någonting lite sådär som är lite förvånande eller lite speciellt, så att man verkligen får publikens eller kundernas uppmärksamhet. Men sen kan man ju faktiskt gå vidare, och där är det inte oviktigt det här att ha en inledning som gör att de känner sig positivt inställda. Mm. Att vi på företaget X, vi har tycker sig och så, och det är kul att vara här, och vi ser fram emot att ja, då, det är inte så dumt att börja så. Och sen att ha en bakgrund, att vi uppfattar uppdraget så här, och sen har liksom en att man liksom berättar våran tes eller vårat budskap här är att vi är det rätta företaget för att göra det här. Och gärna då med några argument som man sen underbygger med sakskäl. Mm. Och sen för att avsluta genom att sammanfatta, men inte minst också komma liksom med ett besked, vad man säger, säljuppmaning på slutet, att man ska gärna avrunda med, så att det rätta valet för er, det är ju att välja X-företaget för det här för uppdraget på grund av det och det och det. Och så ska man liksom lämna publiken där i den här känslan av att ja, men det här är nog rätt.
Ja, är tanken att kunden säger nu då? Ska känna att de själva har kommit fram till det beslutet då?
Ja, precis. Det är ju det allra bästa faktiskt. Man brukar ju prata om att man i olika sammanhang, både när det gäller tal och skrift, inte ska överskatta läsarens eller lyssnarens förkunskaper eller sakkunskaper, men aldrig underskatta deras intelligens. Så här är väl ett bra tillfälle att man ska inte kanske säga vi är det rätta företaget för uppdraget därför att si och så. Man kanske istället berättar att vi har gjort de här andra uppdragen si och så. Eller vi har haft det här i vårt tänkesätt på det här företaget, så arbetar vi. Precis som du säger, det är alltid bättre när du får människor att tänka att utifrån de faktauppgifterna så drar de slutledningen att ja, det här är rätt leverantör. Då är man riktigt skicklig. Ja. Alltid bättre att låta folk dra slutsatsen än att skriva dem på näsan.
Ja, precis. Jag tror ju stenhårt på att folk älskar att känna sig smarta.
Absolut, håller med.
Och det ska man bjuda dem på, tycker jag.
Absolut.
Faktiskt. För de är det också, de flesta människor. Så att det är inte så svårt.
Men du nämnde, det jag nämnde nu var ju kanske den här strukturen då, för hur man lägger upp. Så kan man ju tänka också på att i de här olika delarna av till exempel ett säljmöte eller en pitch då, som man brukar kalla det ibland, att man också tänker på att eller där har man ett verktyg i retoriken som många nog har hört talas om, det här med etos, logos och patos.
Mm. Ja, de tre kunde jag faktiskt. Ja, jag är lite
precis.
Osäker ja, på vad de betyder, men jag hade hört dem förut.
Just det, precis. Men det kan man tänka sig att den som förbereder en säljmöte tänker att ja, under den här själva argumenterande delen, då det logos handlar om att liksom det är orden i sig, det är de budskap och de fakta man lägger fram, fakta är målet så att säga.
Ja.
Och det ska ju vara väldigt så där rationellt och så, men på avslutningen som jag nämnde, när man liksom ska liksom verkligen få kunden att känna engagemang, då kan man liksom gå från det här lite mera sakliga och tänka lite patos, som ju handlar om att känna någon slags engagemang och passion för sitt ämne, eller i det här fallet då för sitt företag och sin tjänst eller produkt.
Men du, vem är det som ska känna det?
Ja, då tycker jag att talaren ska använda sig av till exempel patos för att våga vara lite känslomässig. Och då leder det till förhoppningsvis att lyssnaren, kunden, känner då också att de blir inte bara övertygade intellektuellt utan kanske också får med en god känsla. Och när man ser det ur lyssnarens synpunkt så brukar man inom retoriken prata om att man ska beröra, movere som det heter, man ska beröra lyssnaren på något sätt. För att bara ge sakskäl, även om det handlar om en affärsuppgörelse, räcker ofta inte. Du måste krydda det sakliga med både din egen framtoning, det är det man kallar etos, och inte minst patos. Att våga ta med känsloargument också, inte för mycket, men precis där de passar. Då kombinerar man de här tre verktygen. Då kan den här presentationen bli riktigt övertygande.
Faktiskt, jag fattar det här, känner jag. Jag skulle vilja säga att den klassiska retorikens syfte att övertyga går att tillämpa till exempel vid ett säljsamtal idag. När man ska sälja någonting eller ett säljmöte. Och de här klassiska figurerna, troperna. Eller? Vad sa du?
Ja, både figurer och troper finns det olika sätt att då, smycka språket. Och
jag kallar dem för figurer nu. Då har vi etos, logos och patos. Och då
nej,
har vi
det är inte figurerna riktigt, utan figurer och sånt är mer sådana som anaforer och sånt.
Vad är etos, logos och patos då?
Det är, ja, vad ska man säga, vad kallas det? Det är
verktyg?
Ja, visst.
Ja. Det finns säkert ett grekiskt ord för det. Det kan någon annan få hålla
precis,
reda på.
Det får någon annan faktiskt hålla reda på.
Vi kör med verktyg. Etos, logos och patos.
Mm.
Etos, som jag fattar då, är den bild man förmedlar av sig själv. Och den kan man antingen ha med sig i bagaget därför att man är en känd person på något sätt.
Mm.
Eller också på det sätt man uppträder och hur man framträder så att säga som en till exempel professionell person eller någonting sånt. Logos skulle man i korthet kunna kalla för fakta i målet, det vill säga sakargumenten. Och patos, det är de känslor det man själv visar och också de känsloargument som man använder.
Mm.
Har jag fattat detta?
Det tycker jag var en bra sammanfattning.
Ja, jag känner mig själv väldigt nöjd faktiskt.
Mm.
Du pratade i början här om att retorik är förmågan att i stunden hitta rätt ord för att uppnå sitt syfte. Och det där med att det är i stunden tycker jag är intressant, för det gör ju att den talade retoriken skiljer sig ganska mycket från den retorik man använder när man skriver.
Mm.
Och det är två olika processer för att planera sin kommunikation helt enkelt. Vad säger du?
Ja, som sagt, att i varje given stund kunna hitta bra sätt att övertyga den man står inför är lite retorikens definition då. Men samtidigt kan man säga att det handlar ju inte om att spontantal, en riktigt skicklig retoriker kan ju ha med sig så mycket liksom av det här i ryggmärgen som man kan klara av att använda retoriska modeller och verktyg spontant också. Men retorik handlar ju om att du förbereder väldigt noggrant ett tal. Så att man kan säga att i det talade språket är det väl snarare så att när du väl står och talar så måste ju allt förberedelsearbete vara gjort.
Ja, just det.
Sen kan du ju behöva utifrån publikens reaktioner märka att oj, här får jag nog inte vara så känslomässig utan bli mera åt logoshållet då.
Ja,
eller tvärtom, att här måste jag ha något känslomässigt som understryker de här ganska torra faktauppgifterna.
Ja, eller nu börjar folk pilla med telefonerna.
Ja, Precis.
Då finns det säkert en retorisk figur eller trop eller ett verktyg som man kan använda.
Ja, kanske det. Ett sätt att agera. För att, jag menar, inom retoriken när man följer, det finns ju en metod för hur man ska liksom bygga upp ett tal. Och, där ingår ju förutom att liksom hitta argument och tänka sig in i situationen också saker som hur ska man agera, kanske med kroppsspråk. Inte så att du ska planera varenda liten handrörelse, men att du... Här under det här partiet så ska jag nog vara lite öppnare i kroppen och här kanske jag ska vara lite mer så där, visa på att jag liksom är och lita på lite mera, ja, ska man säga. Men,
om det här klassiska, ja, var ska jag göra av händerna?
Ja, lite så.
Ja. Fast nu pratar vi om scenframträdanden.
Ja.
Lite mer så. Eller att man pitchar för en stor, lite större grupp i ett sammanträdesrum. Inte att man sitter en och en.
Nej.
Eller två och två med en.
Nej, precis. Nej, när vi pratar om retorik nu så blir det ju ofta att man tänker tanken ändå att det kanske är en eller ett par personer som gör en presentation eller håller ett tal eller gör en sammanfattning i en debatt eller så vidare. Så att, men det jag tänkte komma till var att du kan ju inte börja planera om när du väl står där.
Nej.
När du skriver en text däremot så är det ju så att då märker du att ja, men det här argumentet höll inte och då kan du ju direkt gå tillbaka eller här måste jag ändra dispositionen. Och det är ju inte förrän du har satt sista punkten och bestämt dig för att den här texten är klar som den går ut till sina mottagare och sina läsare.
Nej.
Inom retoriken, om du står och håller det där säljmötet så måste ju allting vara minutiöst förberett redan från början, och när du väl står där så är det svårt att ändra på det. Du kan göra vissa ändringar kanske som sagt utifrån hur publiken reagerar, men du har inte samma lyx att kunna gå tillbaka och revidera och putsa och ändra dig. Du kan inte, oj det där var inte så bra sagt, jag går tillbaka och suddar. Det är ju väldigt svårt.
Eller
när man talar.
Bestämmas för att jag tar det här sista stycket i början istället.
Precis, ni får tänka er att jag hade det här i början istället. Ja. Nej, tyvärr, det går ju inte. Så det är väldigt olika saker. Samma grundprinciper i retoriken gäller för tal och skrift, förutom det här som handlar om kroppsspråk då förstås.
Ja, det är stor skillnad på arbetsprocessen när man skriver och kan gå fram och tillbaka i sin text och ändra, och när man står där framför publiken och ska framföra det man i förväg har planerat och kanske till och med skrivit ner. Jag kommer att tänka på alla de här som jag vet, jättemånga personerna som tycker att det är otroligt obehagligt att stå och prata inför folk.
Mm.
Det är väldigt vanligt att man faktiskt är riktigt rädd för det.
Mm.
Och det där vet jag att du har funderat en del på faktiskt.
Ja, det är väldigt vanligt. Det man kallar för kanske allmänt för talängslan.
Mm.
Och det är väldigt utspritt faktiskt. Även personer som man tror är liksom jättelugna och duktiga talare kan visa prov och berätta om att de känner stor ängslan. Och hur ska det då inte vara bland oss vanliga dödliga personer?
Säger retorikexperten.
Ja, jo, men som sagt, jag tror att det kan nog hända den bästa att man känner, kanske inte den här ängslan som gör att det blir omöjligt, nästan den lite sjukliga ängslan, men nog känner vi alla en anspänning, och det ska man ju för sig göra, för det är ju också en grund för att det ska bli bra. Men det är väldigt vanligt med talängslan, och för många betyder det att de drar sig och undviker sådana situationer, och även om man nu kanske inte pråma lika mycket för det talade språket som det skrivna inom arbetslivet, så förekommer det ju dock väldigt många situationer man förväntas kunna presentera ett projekt eller sig själv eller sin avdelning eller sin verksamhet, sitt företag och så vidare. Det ställer ju speciella krav. Men då kan man ju säga så här att jag har frågat ganska många personer, så fort jag träffar någon som jag tycker är en riktigt duktig talare, så brukar jag fråga vad tycker du är det viktigaste för att vara en viktig talare?
Mm.
Och nästan alltid så får jag ju svaret att det är liksom bra förberedelser, good preparations, som är det viktiga. Och jag kan till och med fråga, känner du nervositet? Ja, verkligen, det är därför jag vill vara så väl förberedd.
Ja, men precis.
Och det går inte att säga för personer som har väldigt svår talängslan att jaha, du, om du bara hade varit förberedd så hade det inte varit det. Så enkelt är det inte. Men man kan ju säga att möjligen så kan väl retoriken här erbjuda liksom ett antal handtag att hålla sig i. Att har man förberett ett tal så noggrant och enligt de här principerna så känns det kanske ganska naturligt. Du vet vad du ska säga. Härnäst, många kanske är rädda för att stå inför människor och ja, men vad ska jag spontant kanske förvänta säga någonting? Och det är ju svårt. Men
ja, så tänker man, tänk om jag kommer av mig, tänk om jag kommer
precis
av mig. Och vad händer då?
Då kommer man av sig.
Ja.
Som ett brev på posten. Ja. Säga. Så jag tror att använder man den här tekniken att vara väldigt tydlig i sin struktur och upplägg, och som sagt inom retoriken pratar man ju om det här att en del av förberedelsen, det är ju det här memoria, att memorera talet, och det finns olika tekniker för hur man kan göra det som man kan lära sig inom retoriken. Så att därför erbjuds ju då, som du själv sa, ett antal verktyg. Och har man dem, känner att man är väldigt väl förberedd, då kanske man ändå kan ta loven av talängslan så mycket att det känns ganska okej. Mm. Det kanske fortfarande finns kvar, men du har inte den där panikartade rädslan. Så använder man retoriken på rätt sätt och har det som ett stöd, så kan det åtminstone göra att det blir lättare att stå där och tala.
Mm, mm, precis. Ja, jag tror också att det är just förberedelser, att man förbereder rätt saker så att säga. Att inte att man försöker lära sig ett tal utan till, för att då kommer man inte att komma ihåg det och då kommer man att misslyckas, utan att man kanske lär sig de här strategierna för att komma ihåg.
Absolut, men å andra sidan kan man säga att det kan också vara bra att hålla talet högt för sig själv eller några vänner och bekanta. Därför att du har skrivit ner någonting och du ska in, en del tycker också att det är svårt att bara improvisera kring stödord. Ibland kan det också vara bra att ha hört sig själv säga vissa ord och uttryck. Antingen för att ja, det där kändes bra, eller det där kändes konstigt i munnen. För då gör du dig själv en otjänst om du behåller det. Mm. Så å ena sidan ska du inte lära dig utan till, men du ska testa ditt tal så att du känner på de ord och uttryck som du har valt.
Mm. Ja, men precis. Så att man inte tvingar sig själv att säga saker som inte funkar riktigt.
Exakt.
Ja, om du skulle ge 3 superkorta, snabba tips till vem som helst som ska prata med vem som helst annars och övertyga dem om någonting. Det känns som att retorik är otroligt användbart i nästan alla situationer. Mm. Det är liksom min känsla just nu. Så att 3 snabba. Kan du det, Mats?
Ja, alltså om man ser tråkiga liksom vardagliga presentationer, då brukar jag säga att skulle man bara tänka på vad är syftet, vad är liksom huvudbudskapet i det jag ska prata om, och sen inte hänga upp presentationen, tro att PowerPoint-bilderna är presentationen, för det är faktiskt du som talare.
Just det.
Som är den. Det kan man säga 3 snabba sådana tips. Men ser man lite mera allmänt, så tror jag att det är ganska bra att tänka på det där med etos och patos och logos. Mm. Eller att man ska, om man ser ur lyssnarens synpunkt, lyssnaren ska bli liksom informerad och i någon mån road. Det måste vara uttryckt på ett bra och positivt och kanske lite roande sätt. Och kanske också bli lite berörd, för även torra faktaargument behöver den krydda av passion och engagemang för att nå in. Så att, och tänk på att man kan inte följa såna här råd 1A, 1B, BB och så blir det bra, utan använd råden, men glöm aldrig bort att sen måste du visa att du är en människa som har ett engagemang i ditt ämne, för det är ofta det som går hem.
Mm. Tack snälla Mats.
Tack själv.
Ja, som vanligt så finns det ett språkbrev på språkkonsulternas webbplats, språkkonsulterna.se. Det handlar också om retorik och talat och skrivet språk, så gå in och läs det. Jag vill också passa på att önska en riktigt god jul och ett gott nytt år, och hoppas att ni härdar ut till den 15 januari när vi hörs igen. Tack och hej!